Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra, helt enkelt. Tack!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Tack.
Mia Fernando, så otroligt kul att du är här idag.
Woo! Tack.
Det här är ju faktiskt tredje gången gilt. Vi har ju vi blev tvungna att ställa in två gånger med dig i höstas för att först tror jag att jag var sjuk, var sjuk och sen var du sjuk tror jag. Ja, eller hur det nu var. Två gånger blev det i alla fall inställt på grund av sjukdom.
Jag såg lite anklagad ut där.
Ja, men jag tror inte att
det var jag, Helena. Båda gångerna
det var det. Usch, jag var sjuk hela hösten.
Ja, du har varit sjuk. Men var, nu är det nya tider. Mm.
Nu är det nya tider och Mia, jag ska ge dig en korrekt introduktion nu. Håll i er. Mia är fysioterapeut som är vidareutbildad och sedan 2018 godkänd specialist fysioterapeut inom förlossningsvård, gynekologi och urologi. Alltså det är en sån fantastisk grej.
Mm.
För att när man jobbar inom kvinnohälsa, som jag gör och som du också gör.
Och jag nu.
Och lite också nu.
Ursäkta.
Men så är det så här att är det någonting som saknas så är det specialistkompetenta fysioterapeuter.
Mm. Så hur många finns det?
Ja, men det är det här som jag, nej, för att jag är noga med att säga att jag är specialist. För det finns ju en del som har gått en så här kort kurs och då kan jobba lite grann. Liksom. Mm. Och så att det, jag vet inte, jag tror att jag var specialist nummer 20 kanske.
Mm. Mm. Alltså, genom tiderna?
Jag tror det.
Eller currently living.
Nej, jag tror att det var genom tiderna. För jag tror att en del av dem som, det kanske var 10 yrkesverksamma för 10 hade hunnit gå pension.
Jag har gått ur tiden.
Men visst är det en 3-årig vidareutbildning?
Mm, precis.
Så det är en gedigen.
Ja, men det är en 3-årig grundutbildning och sen när man gister utbildningen sen 3 år.
Ja, fantastiskt. Och var jobbar du nu?
Just nu, i några månader till, så jobbar jag på Arena Motion och Rehab i Sickla. Och sen kommer jag dyka upp i Farsta efter sommaren.
Mm.
Så Stockholm.
Farsta efter sommaren i Stockholm. Så ni får ut och leta, ni som söker en fysioterapeut inom detta.
Mia Fernando.
Ja.
De hittar mig, brukar de göra.
Ja, men det som du också är jättekänd är ju som bloggare och Instagramkontot Baking Babies. Du har ju jättemånga tusentals följare. Hur kom du på att du skulle starta det?
Ja, men Baking Babies är, alltså från början så var det en så här gravidblogg för de närmast sörjande, höll jag på att säga. Alltså det, vi startade den på så här skoj. Jag var gravid, min man bakade jättemycket och det här var 2012 liksom. Mm. Och då var det så här, ja men det var mamma och några kompisar som läste. Och sen så fick jag en grad 4-bristning när jag födde vårt första barn. Och då bestämde jag mig för att säga, jag kommer skriva om det här. Jag skäms inte och det här är min historia och jag får äga den. Och då skrev jag först bara väldigt personligt om det och då började det rassla till med läsare.
Mm.
Och sen efter ett tag så kände jag så här, okej, jag är fysioterapeut, jag borde ha massor med svar på frågor som berör det här området. Mm. Och jag har inte det, så nu är det dags för mig att se till att ha de här svaren.
Mm. Och då är du vidareutbildad dig?
Ja, så att jag började liksom jobba liksom heltid med kvinnohälsa när jag kom tillbaka efter föräldraledigheten.
Mm. Men en grad 4-bristning, för de som inte vet, vad är det?
Jag tänkte precis säga det. Kan berätta?
En hela vägen sprickning. Alltså jag fick en bristning som gick raka vägen från liksom slidan ända in i en tarmslemhinnan.
Ja. Mm. Hur vanligt är det att man får en grad 3 eller grad 4-bristning då, om man buntar ihop de två?
Ja, grad 3 och 4, då skiljer det sig lite mellan regionerna. Och om man är intresserad av hur det ser ut i just den regionen som man själv ska föda i eller fött i, så kan man titta på graviditetsregister och deras årsrapport.
Mm.
Och då ser man att bland alla samtliga vaginala förlossningar så varierar det mellan 1,1% i faktiskt Hudiksvall till 3,9% i Linköping, med ett genomsnitt på 2,5% i hela landet.
Mm.
Men det är ju det som är riskfaktorn framförallt, det är ju att man är förstföderska.
Mm.
Och då skiljer det sig vid en spontan eller vid alla förstföderskor som föder spontant, så är det från 6,7% och då är det Nyköping, ända ner till Visby lasarett som är 1,3.
Det är lågt.
Så det är lågt. Och sen den största riskfaktorn, det är ju om man blir förlöst då med en tång eller en sugklocka. Och tång förlöser vi ju nästan ingenting med. Och då är det faktiskt 22% på vissa sjukhus i Sverige, ner till 0% i Gällivare, men i Hudiksvall är det 4,0%. Mm. Så det är ju jättestor skillnad i landet.
Ja. Mm. Och varför skiljer det sig mellan regionerna och vad kan man göra för att förebygga det här?
Det skiljer sig mycket för att man arbetar på olika sätt på förlossningarna. Och det vi vet är ju att utbildning av personalen, hur man ska, hur långsamt barnet ska födas fram, hur man kanske håller olika perinealskydd, alltså hur man skyddar mellangården. Och det är saker som påverkar
risken att spricka, men också...
Det ska gå långsamt.
Det ska gå jättelångsamt. Men så har man också sett att om man är två barnmorskor som är med vid framfödandet på förstföderska, så minskar det också risken att man ska spricka. Så det är mycket utbildning i hur barn ska få komma ut.
Okej, men och kan vi då gå in på vad det är som händer och liksom kring skadan i sig? För sen vill vi också komma in på vad man kan göra efteråt, tänker jag. Och vilka övningar man kan göra och hur man kan återhämta sig och så här. Men för de som mig som inte har fött barn till exempel alls. Jag tycker att det här är ju liksom det man är otroligt rädd för ska hända. Vad är det som faktiskt, vad innebär det att få en liksom bristning i grad 3 eller 4 för livet liksom, efteråt?
Ja, men det är ju jättesvårt att svara på, för blir man, alltså, hittar man det här direkt och syr det bra, så kan det ju vara att muskel som har varit igenom sån skada, det är ju som att dra av någon annan muskelkroppen, den kommer ju liksom bli svag och behöva rehabbas, men det behöver alla bäckenbottenmuskler efter en vaginal förlossning. Det dumma är ju, som det var i mitt fall till exempel, att det inte gick att laga allt i det akuta skedet, utan att, eller att man trodde att man gjorde det, det kommer jag aldrig få veta. Så att det inte liksom blev bra lagat, då har jag sen fått göra om en del liksom. Men, så att det beror ju helt på, alltså det, jag tänker att nu för tiden när man också kan ganska mycket mer och uppmärksam, så behöver det verkligen inte vara så, liksom, någon jättestor sak att få en grad 3-bristning som blir jättebra sydd till exempel.
Viktigast är att man, precis, att man blir ordentligt undersökt och sydd ordentligt direkt i anslutning till förlossningen.
Kan man räkna med det när man är på förlossningen, alltså att vårdpersonalen har koll på det här, och att man själv, eller ska man kräva, eller liksom, hur går det till?
Jag har ju bara jobbat på en förlossning, ska jag säga, och det är på Danderyd. Vi pratar ju och jobbar och utbildar jättemycket inom detta. Man får liksom gå på utbildningar internt och externt och lära sig hur man undersöker och hur man syr. Men jag kan inte säga hur det ser ut i hela landet faktiskt.
Alltså jag tror att det har hänt jättemycket också. När jag fick min bristning så tror jag inte alls att de hade de kunskaper som finns idag. Sen i min liksom kliniska vardag när jag träffar patienter, det är ju super många som kommer med liksom det som jag sen kommer skicka remiss vidare, det man misstänker att det är en defektläkt eller missad bristning. De finns fortfarande, men om jag jämför nu jämfört med när jag började inom den här nischen, då kom de flesta och hade liksom missade eller defektläkta skador från var liksom 11 eller 7 år gamla, och nu är det oftare att det ändå liksom upptäcks inom det första året. Alltså jag tycker att det
pratas mycket mer om det också bara de senaste åren.
Hur märker man, om någon lyssnar på det här och funderar på så här, jag kanske har problem med det här. Vad är det man märker? Hur påverkar det vardagen och livet?
Ja, men det svåra är ju när man är nyförlöst, för då kommer alla muskler, alltså jag brukar säga till mina patienter att när man har gått igenom en vaginal förlossning så är liksom bäckenbottenmusklerna typ en konsistens, de är liksom inte välfungerande muskler direkt efter, så att liksom man behöver sitta ner i båten ganska länge innan man utvärderar något. Men bäckenbotten har ju kontinensfunktionerna, alltså hålla kiss, hålla bajs, men också kunna släppa ut både kiss och bajs. Kunna ha sex, kunna släppa in föremål, men också kunna få orgasmer, och sen lyftande och bärande, alltså den hela liksom att hålla upp bukinnehållet. Så när jag frågar patienter så är det ju liksom, ja, men allt som har med kiss, bajs, sex och liksom fysisk aktivitet, och så letar man efter funktionsnedsättningar vad gäller det liksom.
Jag tänker att vi ska jobba oss igenom från graviditeten till när man är nyförlöst till liten tid längre efter förlossningen, och så får du ta oss igenom det. Men hur rekommenderar du, eller hur ser rekommendationerna ut kring träning under graviditet?
Den första och mest grundläggande liksom rekommendationen är ju att man ska vara fysiskt aktiv. Och WHOs fysisk aktivitetsrekommendationer för liksom alla människor är ju 150-300 minuter i veckan. För gravida har man varit ändå liksom lite snällare och sagt att ungefär 150 minuter i veckan. Aktivitetsminuter kan man köpa och sälja med, där högintensiv fysisk aktivitet räknas ungefär dubbelt så mycket. Så är man högintensivt fysiskt aktiv så kanske det räcker med 75 minuter. Så att det är ju liksom den grundläggande vad gäller konditionsträning eller pulshöjande aktivitet. Och sen är man rekommenderad styrketräning 2-3 gånger i veckan. Och sen bäckenbottenträning också för gravida. Som är liksom det generella. Sen på liksom individnivå så behöver det alltid anpassas. Och men också förstås liksom, beroende på vad man gör för träning så kan man ju behöva gå in och skruva på vad, liksom, vad vilka faktiska övningar man gör eller vilka sporter man utsätter sig för. Eller så. Mm.
Men är det bra om vi går in på liksom, lite specifika aktiviteter, typ yoga, lyfta tungt på gymmet eller liksom, ska man anpassa sin träning?
Rida.
Mm. Ja, alltså rida tycker jag är svårt, för det är ju liksom, det är ju alltid den där har man en risk för yttre våld eller liksom att man ramlar eller att man trillar av. Så där måste man utgå från vad är liksom situationen och vad är det för häst man pratar om och vilka miljöer och sådär. Där det är såklart, du ska inte trilla av en häst, men att rida i sig är i teorin inte dåligt alls. Nej, liksom. Förutom om man har ont i bäckenet och så vidare. Ja. Men, och egentligen man behöver liksom gå in på alla sådana grejer. De flesta som springer slutar att springa någon gång under graviditet. Har man minsta lilla tendens till graviditetsrelaterad bäckensmärta så tycker jag att man ska sluta pronto. Mm. Funkar det så funkar det. Alltså jag vet löpare som springer till vecka 39. Mm. Sen så drar man ner i hastighet och allting sånt liksom. Och
var det inte någon maratonlöperska här nyligen som sprang maraton i vecka?
Va?
Jo, men det finns. Alltså det är ju så här som man bara...
Hur går det till, tänker jag?
Jättehäftigt. Mm.
Och då måste hennes kropp vara så van vid det. Alltså att den,
Men det är ju inte, det är inte en tolerans som man drar liksom bara... Nej. Idag tänkte jag, utan den har man ju byggt upp över tid. Liksom. Mm. Nej, men och styrketräning är ju samma egentligen. Har man tolerans och vet var sina gränser går så kan man fortsätta... och någonstans går ett tak där man, alltså det vi pratar om vad gäller styrketräning i liksom, alltså både graviditet och bäckenbottens sammanhang, det handlar om att man skapar ett väldigt högt buktryck vid väldigt höga intensiteter och tunga lyft, och det lägger ju en jättebelastning mot bäckenbotten, och där kan det ju vara att graviditeten i sig är en belastning, så att någonstans går ju kanske en gräns för vad som är friskvård och vad som är risk. Liksom.
Ja, och hur vet du vad gränsen är? Är det att det börjar kännas? Om man är osäker och man vill fortsätta träna och sådär, för det är ju ändå bra att fortsätta träna. Kommer man känna då vart gränsen går? Ja, att det börjar göra ont? Typ,
det brukar ju också behöva så här bolla tillbaka. För de flesta människor kan man säga så här, ja, men känns det bra så är det bra. Mm. Är man minsta lilla elittränande eller sådär, då kan man inte gå på det. För då har man tränat bort sin inkänning på kroppen kanske för länge sedan. Alltså man har gått över alla gränser jättelänge. Liksom. Så där behöver man sätta tydligare gränser ofta, tycker jag. Men för en vanlig person som är såhär, nej men nu kanske jag fick lite ont här, eller det kanske kändes lite, eller jag kanske läckte lite. Alltså, när man har en förmåga att lyssna in kroppen och kanske tolka sånt som lite varningssignaler, då kan man ofta gå på såhär, känns det bra och såhär. Mm.
Men finns det några risker långsiktigt med att träna till exempel väldigt tunga lyft under graviditeten? Jag tänker på att man lägger på den här tyngden på bäckenbotten.
Alltså, några sådana studier har man ju inte gjort. Det som vi vet angående tunga lyft, det var ju att tunga lyft stod med som, liksom, inte under graviditet, men den generella tunga lyft stod med som riskfaktor för framfall jättelänge. Men det gör inte det längre. Nej. Det är tunga lyft i arbetet, men inte tunga lyft som träning. Det verkar vara en skillnad där. Och det är ju dos- och återhämtningsrelaterat.
Okay. Kommer vi komma in på de olika problemen man kan få? Till exempel framfall har jag ju ingen aning om vad det är. Jag har ju hört det många gånger. Men vad det faktiskt fysiologiskt innebär vet jag inte.
Mm. Men jag tänker att vi ska komma på det.
Ja. Ja.
Bäckensmärta under graviditet. Det som också kallas bäckenuppluckring ibland och symfysiolys. Brukar du använda något annat ord?
Nej, jag säger bäckensmärta för att fånga in alla leder. För symfysiolys är ju bara symfys annars. Mm.
Det som är liksom fram till på bäckenet. Men det är ju en jättevanlig åkomma. Väldigt, väldigt många kvinnor får ju problem med det under graviditeten. Finns det någonting som man faktiskt vet?
Vad man känner då? Man gör ont i ryggslutet eller?
Ja, men, man har ju tre leder i bäckenet, en på var sida i liksom, ryggslutet kan man säga, och en mitt i liksom, blygdbenet. Och det som händer är att man får som en hormonell uppmjukning i ligamenten runt de här lederna, och sen att man får en biomekanisk förändring, alltså att hållningen förändras med magen, och att man får en kraftöverföringsproblematik, alltså kraftöverföring mellan höger och vänster kroppshalva eller mellan bål och ben. Och det här kan göra ont. Och det kan göra ont allt ifrån lite så här molverk till liksom, typ att det känns som att någon drämmer en yxa i blygdbenet på en. Liksom. Och det kommer ganska ofta tillsammans med ländryggsmärta. Så när man klumpar ihop bäckenledsmärta och ryggsmärta, då ser man att 70% av alla gravida har någon grad av det. Så det är jättevanligt.
Mm. Och finns det någon träning som kan förbättra under graviditeten?
Ja, men det svåra är att vi har liksom all evidens för att fysisk aktivitet hjälper mot ländryggsmärta. Men fysisk aktivitet som promenader och sånt triggar ofta bäckenledsmärta. Mm. Så att man behöver liksom vara väldigt noga med vilken del du egentligen har och vad vi ger för råd för vilket. Vi har ingen succémetod. Alltså ibland funkar det med, liksom, med cirkulationsträning för liksom, muskler som är nära de här lederna. Men det vi har bäst evidens för är bäckenbälte, akupunktur och vattenträning faktiskt.
Och det ger en viss liksom, smärtlindring eller förbättring. Inte bara att man stoppar upp förloppet så att säga. För en del blir ju också sämre och sämre under graviditeten. Men finns det någonting som tyder på att det faktiskt kan bli bättre?
Alltså det är så svårt. För det viktigaste är ju att begränsa det som triggar smärtan. Mm. Så att jag tycker att de flesta blir bättre för att man slutar göra triggande saker. Det är svårt att säga att man blir bättre för att man blir får liksom en effektiv behandling.
Okej, men Mia, vad har vi mer att prata om under graviditeten? Träning, smärta, förebyggande, knipövningar under graviditet. Ska man ägna sig åt det?
Alltså jag är allergisk mot att slänga mig med knipträningsråd till allmänhet. Liksom. Mm. Det tycker jag är som att säga till alla att alla ska knäträna eller att ge någon ett knäträningsprogram utan undersökt knät. Alltså jag vill ha undersökt en bäckenbotten innan jag ger bäckenbottens träningsråd. Mm. På en höft är ungefär 1 av 10 personer överspända i bäckenbotten snarare och kan få ont och problem av att knipa för mycket. Så att don efter person skulle jag säga. Mm. Men det vi vet om bäckenbottenträning är att om man tränar under graviditet, man kniper och man också tränar på att slappna av, så kanske man kan öka liksom kroppsmedvetenheten om spänningen i bäckenbotten och det kanske kan optimera för förlossning. Mm. Och vi vet att man kanske liksom med en ökad genomblödning i musklerna kan få lite lättare återhämtning. Mm. Men det finns ingenting i knipträning under graviditet som kan minska risken för bristningar till exempel.
Finns det någonting man kan göra innan för att minska risken för bristningar?
Så det finns ju några studier om perinealmassage, alltså att man liksom mer töjer. Och där, alltså stretch funkar inte som vi tror att stretch funkar. Alltså sådär, utan det, där tror jag också att det är en kroppsmedvetenhets liksom, grej. Att man lär sig jobba med kroppen, med avslappning och med insikt i att det är väldigt töjbara vävnader och sånt.
Ja, men ska vi komma fram då, gå lite framåt här då, till att man har fött sin bebis och vad ska man tänka på när man sätter igång efter en förlossning? Jag tänker att vi kan börja med kanske vaginal förlossning. Mm. Hur kommer man igång efter att man har fått barn?
Ja, men som jag brukar säga, alltså bäckenbotten är som en gelé. Alltså, såhär, det är verkligen inte välfungerande liksom, kontraktila muskler direkt efteråt.
Det är intressant att det blir alltså, att vi skapade på det här sättet.
Mm. Men alltså, det är ju sån otrolig uttöjning. Alltså, ja,
men hur kan naturen ha tänkt så lite på vad som ska ut?
För att människan är väl ganska liksom, ny ändå i ett evolutionärt perspektiv.
Ja. Och det är väl framförallt huvudet. Vi pratade om det i något annat avsnitt. Mm. Att människans huvud har blivit större.
Ja, men och vi har behövt ha smala bäcken för att kunna vara upprättgående. Också. Alltså det är ju...
Jag ska sluta ifråga till naturen här nu.
Det jag skulle säga angående det med att bäckenbotten verkligen inte har någon svung i sig är ju att man tål inte liksom, fysisk belastning riktigt på samma sätt som... Liksom, alltså, även om man inte känner av några symptom från bäckenbotten tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med hoppa, springa, lyfta tungt. Mm. Och det är ganska länge. Alltså, jag tänker att man inte helst ska ta ett springsteg förrän det har gått 12 veckor åtminstone.
Nej.
Alltså att låt det här återhämta sig någorlunda. Liksom. Mm. Och känner man ingenting, då får man hålla i sig med liksom, vett och vilja. Mm. Det är lättare nästan om man har lite symptom, för då vet man att kroppen bromsar.
Mm. Handfast råd där tycker jag. 12 veckor utan att börja löpa. Det är jätte... Alltså, man vill ha lite sådana tips ändå. Så här. Någonting att hålla sig till. Promenader, ja.
Men, alltså jag... Där, när jag får sådana frågor måste jag alltid säga, men vad är en promenad för dig? För att, alltså, säger man så här, nej, du ska inte... Alltså, då kommer folk inte ens gå ett varv runt kvarteret. Men så här, barnet sover bara vagn så jag är ute 6 timmar om dagen. Kanske inte. Alltså, allting är dosfråga. Så att jag tänker så här, ja, korta promenader som du känner att du mår bra av. Helt perfekt. Älga runt 8 timmar på en dag. Nja.
Nej.
Alltså det handlar om en muskel som ska lyfta och bära och lyfta och bära och lyfta och bära.
Mm.
Och den orkar ett visst antal minuter eller timmar. Liksom. Mm. Så att,
i en annan podd så pratade vi lite om kissproblem efter förlossningen. Träffar du de patienterna?
Mm, en del.
Ja, både sådana som har svårt att kissa och sådana som har svårt att inte kissa på sig. Och i den akuta fasen, då kanske du inte träffar dem så mycket. Men finns det någonting, jag brukar säga att de allra flesta som till exempel bara kissar på sig så där rakt, alltså inte kan hålla någonting, det återhämtas ju inom ett par dagar.
Det är ju ofta liksom en nervpåverkan, ja. Att det inte riktigt går att styra. Liksom.
Vilka patienter med kissbesvär träffar du?
Men jag träffar alla som, men jättemycket inkontinenser förstås.
Mm, mm.
Och då finns det ju, men det finns ju olika sorters inkontinens. Det finns ju de som har ansträngningsläckage som kommer, alltså det kommer vid ansträngning eller hosta, nysa, skratta. Och så finns det de som har trängningsläckage som är när blåsan drar ihop sig och man liksom läcker för att man blir så där plötsligt påkommet kissnödig.
Mm.
Och sen finns det blandinkontinens och sånt. Men jag träffar ju lite grann alla sorter och sen träffar jag ju också de som har svårt att kissa kanske längre fram. Det går ju också händelser i förväg, men på grund av framfall eller sådär.
Mm. Okej. Okay. Mm. Kan man få avföringsproblem?
Ja, om man saknar sfinkter.
Ja.
Ja, nej, men det kan man få också av. Ja. Alltså det är ett liksom ganska avancerat system. Alltså har man svårt att tömma så kan det ju komma att det läcker ut i efterhand. Och har man sfinkter, liksom nedsatt funktion i sfinkterna så kan det ju vara att man får liksom en alldeles för kort startsträcka mellan att man blir bajsnödig och att bajset kommer. Eller att det faktiskt läcker, även fast man försöker hålla emot.
Liksom. Ja, och kan man öva någonting här, eller är det då man behöver en operation?
Alltså, vi har nästan ingen evidens för att bäckenbottenträning hjälper mot analinkontinens, tyvärr. Utan där behöver man andra insatser, alltså kirurgi eller andra liksom, tarmterapi eller hjälpmedel.
Det här är också ett helt poddavsnitt.
Ja, det här är inte viktigt. Ditt område.
Vi ska inte, inte stressa förbi det eller stressa in i det heller, för att det är så mycket som det här liksom, som berörs inom det här området.
Men det här är inte ditt område, Mia. Alltså,
ja och nej. Eller så, det är ju, jag opererar inte sfinktrar, men jag rehabbar sfinktrar.
Ja, du gör det.
Rehabbar. Sfinkterskada.
Ja.
Mm. Har du några bra tips på hur man hittar knipet efter en förlossning? Det är inte helt lätt.
Nej, alltså det vi har evidens för är faktiskt att tänka håll in fis, håll in kiss. Att den instruktionen, alltså den väldigt fysiologiska, det här är det de här musklerna ska göra.
Mm.
Det är den som de flesta hittar. Alltså att ge sig själv en slags biofeedback, alltså att föra in ett finger och försöka liksom få musklerna att väcka, liksom väckas eller knipa runt det fingret, tycker jag nästan att alla behöver. Alltså man har ganska dålig uppfattning om hur knipet rör sig och hur starkt det är. Och så där. Och ska man få en styrkeökning i musklerna så måste knipet vara liksom, det måste vara liksom sträva uppåt hela tiden.
Mm.
Så att man behöver knipa runt sitt eget finger i nästan alla fall. Men sen ibland, jag leker runt jättemycket med instruktioner till patienter. Så att jag har ett finger inne och liksom funkar det inte att hålla in kiss eller in fis eller sådär. Så brukar jag göra alla sorters konstiga liknelser av att smuggla diamanter genom tullen eller suga upp ett spagettistrå eller sådär. Det liksom, ibland är det som att vissa personer bara, aha, nu fattade jag. Och så är det en jätte
vad känslan
är. Sitter du och kniper nu?
Ja. Jag också. Det går inte att låta bli.
En diamant, sa du.
Ja. Genom det tullen. Fattar jag för sig inte. Det fattar jag inte.
Så här, försök.
Nej. Jag kan bara knipa på ett
okej, den gick inte så där. Spagetti
nej,
då?
Nej, spagetti fattar jag inte.
Nej, men man kan också tänka så här som ett tyg som så här, man drar ihop. Jag brukar visa med typ en sjal. Så här,
men jag har liksom svårt att knipa under en lång tid. Alltså jag kan knipa till, men sen
du kanske behöver jobba med ditt uthållighet. Man brukar börja med 30 sekunder och då behöver man kanske också ha fingret in och bara 1, 2, 3 och, så och sen känna att man inte
dalar.
Har man inget problem så ska man heller inte göra det till ett problem. Nej, då får man surfa på att kroppen funkar.
Okay.
Så don't overdo it.
Men jag är så druknipig just nu.
Ja, jag också. Rektusdiastas. Vad är det?
Vad är det för något?
Det är ju, alltså man har ju, magen har en mittlinje som är en senstruktur. Och på vardera sida, alltså man har ju höger och vänster arm och så har man höger och vänster magmuskler. Liksom. Man är separerad alltid. Mm. Den linjen är 1,8 mm i snitt hos en oförlöst person.
Ja, så att, alltså,
du får in ett finger mellan liksom.
Nu sitter vi här och känner på varandra.
när man spänner ihop musklerna så tajtas den till. Ja. Men sen under graviditeten så är kroppen så himla finurlig att den har den ytan som en extra växel för så tillväxt.
Separeras.
Så då separeras den och breddökas. Mm.
Och då man får en liten linje på magen.
Ja, men det är en hudgrej sen. Att man blir liksom, utan det här är liksom invärtes.
Musklerna innanför.
Ja, jag förstår. Ja. Jag tänkte om det hade något med det att göra. Nej.
Alltså, det är ju säkert att det ena triggar det andra på något sätt skulle jag gissa. Men det är liksom...
Det är olika organ. Eller? Ah.
Det blir, i regel blir det en 8 cm stor liksom, breddning runt ekvator. Eller liksom vid naveln.
Runt ekvator.
I navel, höjd med naveln,
ja,
så
men
är
strax
8 cm.
Ovanför naveln. Och sen så är den, brukar den vara lite avsmalnande uppåt och neråt. Mm. Och efter graviditeter så brukar, alltså det är genetik som avgör hur det här slurpas ihop.
Hur det slurpats ihop på dig, Helena, nu blir genetiskt.
Sämre och sämre efter varje graviditet, kan jag säga.
Är det så?
Nej, men alltså.
Hur ser det ut här nu då?
Ja, men nu har jag precis ätit. Nu hittar du inte min navel.
Okay,
Nej, men så det är liksom, man anser att det är normalt med en delning upp till 3 cm 6 månader efter en graviditet ungefär. Mm. Och sen är det supersnabbt, för då börjar man anse att det är en delning som är liksom något man pratar om över 4 cm ungefär. Mm. Så att det är liksom, ja, det är mått. Den skulle jag säga att jag nästan aldrig går på. För man vet aldrig vad folk har för funktion eller sådär. Utan man behöver gå på upplevd känsla och upplevd funktion och träningsbarhet.
Liksom. Men om man har en stor ektusdiastas, vad kan det ge för symptom och besvär?
Ja, men det, här skulle jag säga att vi har ett problem med att forskningen inte riktigt har fångat patienternas upplevda besvär. Det vi vet från forskning, det är att vi egentligen inte ser några tydliga samband mellan diastaser och ländryggsmärta, och inte något samband mellan diastaser och bäckenbottenbesvär. Mm. Och så tycker jag det liksom stämmer överens med bilden som jag har kliniskt också. Det patienterna beskriver, och det har fångats vid någon svensk studie, men det är att det är liksom, man pratar om bukväggsproblem. Mm. Alltså man pratar om en bukväggsstabilitet, om tarmrörelser, om estetik. Men det tydligaste, det var en av mina patienter som hade en stor delning. Vi hade rehabbat länge, men det var liksom, det gav inte full effekt. Och så opererades hon, och så frågade jag efteråt, så här, vad har operationen innebärt nu? Och då hon sa, ja, nu behöver jag inte parera viljemässigt liksom, i buken varje gång jag ska kliva över en trottoarkant.
Alltså hon blev tvungen att hålla emot?
Ja, men hon blev liksom verkligen tvungen att liksom, så här, aktivt. Alltså det som
annars...
Ja, men annars blev hon så wobblig och hade ingen stabilitet. Liksom, vi som inte har det så, vi har liksom, vi kan ändå surfa på bindvävshållfasthet och liksom att det finns en sån här stabilitet.
En bålstabilitet.
Ja, och så har man inte riktigt det. För det är ju, alltså alla muskler hämtar ju kraft från liksom skelett i ena änden och skelett i andra änden. Mm. Och sen kommer liksom muskeln och den drar liksom, ska alstra kraft från de här båda fasta punkterna. Magmusklerna har liksom, ja men, skelett i ena änden och skelett i andra änden, men har liksom hela sin också hämta kraft från mittlinjen. Mm. Om den bara ger vika när muskeln försöker spänna sig, då blir det liksom ingen kraftallstring riktigt. Mm. Så man kan verkligen ha nedsatt förmåga, och då ser vi det i det vi kallar flexion, alltså framåtböjning, och rotation framförallt. Mm.
Men om man har en ektusdiastas, som jättemånga har ju, och sen går det 6 månader och så har man fortfarande ganska mycket, då mer än 3 cm som anses vara normalt. Hur mycket kan man rehabba bort det, så att säga, förbättra?
Alltså vi har ganska dålig forskningsgrund för det, alltså det finns på marknaden, finns det så här, ta-da, det här konceptet eller det här konceptet, och, liksom, massa sånt, och det finns ingen evidens för så här, den här träningsmetoden eller här. Mm. Förr fanns det också jättemycket så här, det här får man absolut inte göra, det här vill rip open, alltså så här, jättemycket skräms.
Genom sådana myter.
Ja, men att, till exempel att plankor och sit-ups skulle vara jättefarligt. Eller att,
det kan man göra.
Ja, alltså man behöver ju snarare belasta sina muskler. Sen ska man göra det med vett och sans och dosering. Och
så får man göra raka sit-ups nu?
Ja.
Det fick man inte när jag fick mitt första barn. Nej. Då skulle man aldrig mer få
en fin mage. Nu får vi ju så här, men herregud, hur tänkte man? Mm. Alltså, om man inte ska träna sina muskler, hur tänker man då att man ska typ volymöka dem? Eller? Mm. För det är ju en av de sakerna jag tänker. Att, så här, kan man biffa upp de här musklerna, så fyller man ju också ut lite grann. Mm. Kanske mot mitten. Mm. Ja, jag har en patient som hon kanske har den största delningen jag någonsin har sett. Och hon är också den starkaste magen jag någonsin har sett. Mm. Alltså det är så här, jag fick avsluta henne, inte för att vi misslyckades med rehab på något sätt, utan för att så här, nu är vi långt bortom rehabövningar. Det här är så här, nu kan inte jag liksom
avancera.
Men
de kommer ändå inte ihop.
Så hon kommer ändå inte ihop, men nej, hon var nöjd för att hon har all den stabiliteten hon behöver. Men släppnar hon av i magen så ser den fortfarande ut som att hon är gravid. Alltså där,
ja, den åker ut då. Liksom. Alltså den blir avslappnad såklart. Ja.
Men
kan man göra något annat då?
Kirurgi.
Alltså, nu kan man ju operera. Och det är inte, för inte så länge sedan så ingick inte det här i liksom landstingsoperationerna. Men nu gör det. Men jag är inte säker på att det gör det i alla regioner.
Nej, inte alla regioner. Och det är, jag har också hört någon ganska nyligen i Stockholm som fick höra att ja, vi kanske kan stänga en diastas, men vi kommer låta huden utanpå vara orörd. Och då blir det också konstigt att man bara får som en stor hudpåse utanpå, men stänger diastasen. Även det, då uppnår man funktionen, men personen kanske fortfarande kommer känna sig väldigt... Mm. Men man får ett väldigt annorlunda utseende, skulle jag säga. Och det här gör man ju inte om det är en man som har varit väldigt övervikt och gått ner i vikt till exempel. Då
tar man bort det då?
Ja, så då kan jag bli så...
Är det sant? Mm. En fråga. När man har fött barn, har man rätt till rehab-övningar då? För att återställa kroppen?
Alltså rätt?
Alltså från regionen liksom. Alltså har vi det program? Så här, bakgrunden är att jag pratade med en tjej som bor i Schweiz. Och hon sa att där ingår det liksom, när man föder barn i kvinnovården i det landet, så får du gå 12 gånger till en fysioterapeut efter att du har fått barn. För, alltså oavsett om du har fått problem eller inte.
Jag tror att Frankrike, Schweiz, Belgien och något ytterligare land. Ja. Så. Alltså rätt till kan jag inte säga att man har, för att vi finns inte. Alltså, som sagt, vi är ju, ja, men, säg, på vår kompetenskarta där man kan hitta liksom, fysioterapeuter, både specialister och sådana som jobbar inom nischen, vi är ju kanske 120 då i hela Sverige om man verkligen liksom, inkluderar generöst. Och det är ju inte på alla orter. Och även, ja, men, jag till exempel, alltså jag kanske får 100 mejl i veckan med folk som vill ha en tid som jag inte kan ge en tid till. Mm. Och alla kollegor har samma problem i princip. Så att så här, rätt till, alltså får du tid hos någon så kommer det gå på frikort. Alltså så här, det är liksom landstingstaxa.
Men man kan söka, men du sätts inte i ett program. Liksom,
nej, så att det, liksom, det finns ingen automatiserad, men det är ju ingen som heller, eller nu för tiden hoppas jag i alla fall inte att det är någon som kommer neka dig. Det har hänt.
Borde man inte så här införa någon systematik i det här? Typ att ni sätter upp ett program, att så här, det här är det, och så skickas det...
Till alla regioner.
Ja, till alla regioner. Så det här är ett standardprogram för någon som har gått igenom en graviditet eller en förlossning som blev bra. Okej, liksom. Och det här borde alla kvinnor gå och öva på för att återhämta sig så mycket som möjligt. Och sen de som är avvikande och som har då grad 3 eller 4 bristningar, de hanterar man på ett annat sätt. Liksom.
Men Mia, fixar du det bara lite snabbt?
Utöver dina 100 mejl i veckan som inte får tid. Men inte det någonting som man borde försöka jobba mot?
Min dröm hade ju varit att det hade funnits ett, liksom, alltså som det finns ett mödravårdsprogram med ett så här plan för besök, så hade det funnits ett eftervårdsprogram med fysioterapeuter. Och det här är ju, alltså nu pratar vi eftervård för gravida, men jag vet att de nationella riktlinjerna för vård för endometrios till exempel, där fastslog man att det skulle behövas 100 fysioterapeuttjänster bara för att täcka endometriosvården.
Ja, liksom. Och jag förstår och att det är en knapp resurs, och det är därför jag tänker att man borde försöka göra det mer systematiskt, alltså man sätter upp ett digitalt program, att så här, alltså det kräver ju inte då en fysisk person som sitter på andra sidan, om det då är så här, ja men en normal förlossning, det här har gått bra, det här borde kvinnor göra, alltså finns det inget sånt?
Men jag har gjort sådana, alltså jag har via Baking Babies, men det är ju det, jag måste ju ta betalt för, alltså det, då är det ju ingen.
Nej, men jag tänker att det borde införas på nationell nivå och att det borde skickas ut.
Håller helt med dig.
Yep.
Tack. Så, och sen så går jag in i politiken nu. Den kan rösta på mig.
Ja, precis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja, jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Men du, Mia, det var ju den vaginala förlossningen som vi pratade lite om då, rekommendationer. Men hur är det med kejsarsnitt? Om man är kejsarsnittad, vad tänker du med träning då? Och aktivitet?
Ja, men egentligen ganska lika. Så om vi utgår från att liksom de flesta får något slags stygn i underlivet liksom, och man får det stygn i magen, så tänker man att men hållfasthet, liksom, den fysiologiska läkningen är ganska lika. Man, det vill säga, man ska vara ungefär lika försiktig.
Mm.
Där tycker jag att det blir en övervikt på så här, försiktighetsråden till kejsarsnitt, där jag tänker att man borde ungefär samma försiktighetsråd till vaginalförlösta vad gäller fysisk belastning, faktiskt.
Mm.
Alltså man i bäckenbotten eller efter en vaginal förlossning behöver ganska mycket ta hänsyn till liksom tryckökning mot bäckenbotten, så vill man i kejsarsnittssammanhang vara försiktig med tryckökning mot kejsarsnittssåret eller ärret.
Mm.
Och det är ju egentligen samma sak, för ökar jag trycket i buken så kommer det liksom, det kommer ju hamna, så trycket far ju åt alla håll.
Trycker både neråt och utåt så att säga.
Ja, så att det, liksom, det hamnar på ganska samma saker. Det vi vet om kejsarsnittade magar är att det verkar ganska, liksom, det finns forskning som både säger ja och nej vad gäller ökad risk för diastas. Så där tror vi att det är ingen direkt ökning. Och vi vet att kejsarsnittade magmuskler har liksom nedsatt funktion 6 månader. Alltså 6 månader efter så ser man att det är en nedsatt funktion jämfört med vaginalförlösta. 12 månader efter så är det ingen skillnad. Däremot är alla som har varit gravida svagare i magen än vad de jämfört med icke-förlöst kontrollgrupp.
Mm. Just det. Mm. Okej, så inte, skiljer sig inte så jättemycket i hur man får träna?
Nej, utan jag tänker försiktig med alla.
Ja. Mm. Om man då har haft en grad 3 eller 4 bristning, alltså där, som involverar analsvinkten eller till och med ner till analslemhinnan, vad ger du för träningsråd där?
Men ytterligare kanske lite försiktighet, men också andra, alltså så här, verkligen prata försiktig tarmtömning. Och de
hur
får
gör man
ju,
försiktig tarmtömning?
Men inte bajsa, alltså inte krysta för gång på fosterland, utan bajsa mjukt. Liksom. Mm.
Okay. Gärna vara lite mjuk i magen, brukar vi ge dem som råd.
Mm. Hur ska man vara mjuk i magen då?
Man via kan kost. Äta.
Precis. Jo, men precis, något särskilt. Mm.
Ja, alltså dels är det mycket fibrer och vatten och linfrön och sådana saker som vi vet är, som vi vet är mjukgörande. Men om inte det hjälper så får man lägga till någonting från apoteket, typ
Inolaxol
eller laktulos. Eller, laktulos är i och för sig ganska många som blir lite gasiga i magen av. Men inolaxol är bra.
Mm. Känns som att äta grus bara, men det funkar.
Linfrön då?
Ja, linfrön är bra. Mm. Okej, men då kommer vi nu till det här med bäckenbottenskador. De som har besvär, inte i den liksom första kanske då 3-6 månaderna efter förlossningen, utan den har gått lite längre tid.
Är framfall med här?
Ja, framfall är med. Mm. Men jag tänker mera sådana som har också mycket smärta i underlivet eller som känner sig väldigt eller som läcker gas eller avföring som vi pratade om lite tidigare eller som bara känner att det är svårt att ha samlag eller så. Vilka patienter träffar du mest? Liksom, vad har de för besvär som kommer till dig?
Ja, men allt det där egentligen. Ofta så är det ju en soppa eller sallad av saker. Alltså att man både är svag och spänd med någon slags inslag av smärta. Alltså det är liksom, har man fått en muskelskada så kommer andra muskler gå in och försöka kompensera och de musklerna kan bli väldigt spända och ömma och liksom, så att det är ofta att man behöver analysera lite så här muskel för muskel eller område för område och ja, lösa olika saker liksom. Men så det kan ju både vara att man säger ja, för de här musklerna så skulle du behöva bäckenbottenträna, men för det här andra så kommer du få mer ont om vi bäckenbottentränar, så får vi pausa bäckenbottenträningen just nu och försöka sortera det här andra först så vi, kanske vi får återkomma till knip eller sådär. Och sen, ja, så det blir väldigt så här, don efter person och individualiserad behandling.
Blir du, är det, jag tänker så här, om man kniper och tränar och rehabiliterar och inte blir bra, då ska man ju absolut söka en gynekolog och en bäckenbottenspecialist hos gynekologerna så att man kan få hjälp med ställningstagande till att man ska opereras och hur. Vilka tycker du ändå blir förbättrade av rehab?
Men det är ju, jag har ett supernära liksom, kirurgsamarbete med remisser fram och tillbaka. Så jag tänker ju att man aldrig ska göra det ena utan det andra heller. Alltså en operation kräver ju också ganska lång rehabperiod efteråt också. Så att jag tänker att är det inom det första året, då tänker jag 100% rehab. Och så har jag ganska ofta tillbaka patienten på liksom en 12 månader. Så här, är du nöjd? Har du den funktion? Liksom, kan du kissa, bajsa sex? Kan du hålla kiss? Kan du hålla bajs? Allt. Och märker man så här, nej, men det här, liksom, det finns fortfarande nedsättningar. Då kommer jag att remittera vidare. Sen kommer jag vara jätteangelägen att ta tillbaka för att så här, blir det en plan för kirurgi så ska ju vi också en plan för rehab efteråt. Så att det är ju, jag tänker att teamtanken är superviktig där. Men det är ju liksom, mitt mål är ju 100% att patienterna inte ska behöva vara patienter. Alltså det är så här, tillbaka till så god funktion som möjligt. Och det är svårt tycker jag. Träffar jag någon 6 månader efter en graviditet så kommer jag ha svårt att veta vart vi landar i slutet. Liksom. För där, det finns både en rehabprocess och en fysiologisk liksom, läkningsprocess som tuffar på. Jag kommer heller aldrig veta vilken som var den viktigaste. Om det var min eminenta insats eller om det var tiden. Och jag vet heller inte, liksom, vi kanske kommer en viss tid med rehab. Men den fysiologiska läkningen kommer faktiskt stanna av. För att här är det, liksom, det är muskler som inte sitter fast där de ska. Eller
Du kommer få svara på lite flera frågor inom just det här området. För det är ju många som faktiskt har mycket besvär efter graviditet. Så jag tänkte att vi kör igång med det.
Frågor vi har fått in på Gynpoddens Instagram. Ska vi köra varannan? Är det normalt att känna av lite bäckenbottensmärta vid träning 1 år efter förlossning?
Det beror på vad lite här och det beror på vad för träning. Jag brukar utgå från att när man tränar, då ska man liksom känna efter medans, man ska känna efter 2 timmar efteråt och man ska känna efter 24 timmar efteråt. Har det man eventuellt kände gått helt över till 24 timmar efteråt, då får man utgå från att säga, nej men det där tog kroppen emot väl. Känns det som att, nej det lägger sig inte, eller för varje gång jag tränar så eskalerar det lite, då tänker jag att där är en varningsflagg, då ska man liksom bryta ner det problemet i små bitar och behandla det på något sätt. Men lite känsla som går över tycker jag att det kan vara okej.
Ska man räkna med det resten av livet då sen? Eller kommer det gå över med tiden?
Ja, men tanken är ju, alltså jag tänker att en bäckenbotten som fungerar behöver man aldrig någonsin fundera på. Alltså den finns liksom. Men man behöver inte förhålla sig till den. Så det bästa är ju förstås om den bara finns men gör aldrig något väsen av sig.
Styrketräning av rumpa och säte efter graviditet. Vad ska man tänka på efter en grad 2-bristning? Rumpa, säte.
Men det beror på, alltså är det liksom 2 dagar efteråt så tänker jag försiktiga små rumplyft, är det 2 veckor efteråt så tänker jag fortfarande försiktiga rumplyft, och är det liksom 6 månader efteråt så tänker jag kör så det ryker. Mm. Men bara vett och sans i dosering så att det är bra.
Mm. Vad kan man förebygga med anpassad träning efter graviditet och förlossning, inte bara i närtid utan även framöver?
Vad man kan förebygga, eller hur?
Inför nästa då, gissar jag. Eller livet. Ja, alltså vad är bra övningar att göra överlag för kroppen efter en graviditet och förlossning? Tydliggör det här som.
Okej. Ja, alltså det som blir påverkat av liksom graviditet rent hållningsmässigt, det är magmuskler, det är ryggmuskler, det är rumpmuskler, det är benmuskler. Alltså så när jag tänker ett så här postpartum träningsprogram, då är det liksom hela kroppen, alla muskler.
Ja.
Får jag välja ett fokusområde så kommer jag välja rumpa, mage också, men jag tycker magen fokuserar många andra på.
Och när vi snackar rumpa, menar du då liksom att man gör squats typ? Eller vad är det för rumpövningar vi pratar om?
Ja, men både de som är liksom, ja, men de stora, lite yvigare, men knäböj, utfall, liksom marklyft, sånt. Ja. Men också stabiliteten, alltså enbensövningar. Mer balansaktigt också för att få med liksom höften, stabilisatorer och sånt.
Ja, sånt här känns ju tjej som att det är bra alltid.
Ja, men jag tänker att så här, det handlar om sunt förnuft, fysioterapi och sunt förnuft. Ja. Träning, det är liksom inte så avancerat.
Buktande slidväggar efter förlossning, förhålla sig till detta vid träning med buktryck med mera.
Vet jag om att jag har en patient som har någon slags sänkning av slidväggar eller så, så brukar jag hålla ganska mycket koll på hur de ser ut i ansiktet när de tränar. Jag vill inte att man låser buktrycket helt eller liksom, inne i nästan kryst, liksom gör nästan som en valsalva. Så att jag kollar att folk är mjuka i käkarna, att de kan andas och gärna prata. Jättesvårt med munskydd. Det har varit ett pandemiproblem, men då får folk prata kontinuerligt.
Okej, vad är framfall och hur behandlar man det?
Alltså framfall kan ju vara olika sorters saker, men det är ju när någonting faller från sin liksom ursprungsposition neråt. Det kan vara slidans bakväg, slidans framväg, livboden och lite annat. Men det är de vanligaste. Och jag tror att det är ungefär 70% som har någon grad av sänkning av slidväggarna efter en vaginal förlossning. Som inte liksom är framfall, men att det ändå sänks lite.
Och när räknas det som framfall? Är det när man ser den? Eller ser man någonting i slidan då?
Alltså det går ju att gradera, det här är ju din, alltså det går att gradera på olika sätt.
Precis, det är ju ganska ofta som man undersöker patienter som har lite buktande framvägg till exempel, alltså vaginala framväggen. Det kan man ju säga är som ett litet framfall, men patienten har inget besvär av det. Så att det är ju absolut en gradering. Och har man besvär av framfall, som oftast kan vara då tyngdkänsla, svårighet att tömma blåsan eller att bajsa, och skav kan det ju vara också om hela livmodern liksom buktar ner, eller att en stor framfall av vaginalväggen eller bakväggen som liksom buktar utanför slidmynningen, då får man ju skav, så då ska man ju alltid söka läkare.
Och behandling på det?
Oftast operation. Hur ska man börja träna efter kejsarsnitt och dessutom med en levatorskada? Då får vi nästan börja med att svara på vad är en levatorskada?
Alltså bäckenbotten har ju de ytliga musklerna, det är de som kan oftast går sönder vid en grad 2 eller 3 eller 4 bristning, som är ganska långt ner. Och sen har vi levatorn som är den stora muskelmassan i bäckenbotten, som är den lyftande och bärande funktionen. Och man kan få en skada på ena eller andra sidan där den lossar från liksom bäckenet. Och då får man en kronisk funktionsnedsättning av bäckenbottenfunktionen.
Och vad är det för funktionsnedsättning?
Ja, men det har att göra med lyftande och bärande. Alltså den lyftande och bärande funktionen. Ofta så tycker jag att mina patienter med levatorskador uttrycker sig som att det känns som ett hål rätt igenom. Eller när jag hostar eller nyser så svajar det väldigt. Eller att man har svårt att liksom lyfta och bära barn eller sådär. Öka risken för framfall kraftigt.
Och är det någonting särskilt man ska tänka på när man ska sätta igång och träna, om man vet att man vet oftast inte att man har en levatorskada direkt efter förlossningen, för det är ju ingenting som vi är sådär jätteduktiga på att upptäcka precis i samband med förlossningen, utan det är ju oftast någonting som man upptäcker senare.
Ja, precis, när man söker för något annat oftast.
Vad ska man tänka på när man tränar då?
Men där tror ju jag att man har ett tak vad gäller fysisk begränsning som andra inte har kanske. Alltså det finns en gräns vad gäller lyfta, bära, springa, hoppa eller liksom intensiv fysisk aktivitet där man behöver förhålla sig till det. För annars ökar man risken för annan ohälsa. Men den är individuell. Alltså jag har patienter med levatorskador som springer och liksom som gör annat. Så att man behöver verkligen gå på individens funktion. Men efter ett kejsarsnitt så tänker jag att, alltså om man går till frågan, liksom successivt ökad rehab där man absolut inte ska tänka att man ska vara på pre-gravid träningsnivå förrän det har gått ett år efter. Men det tycker jag med alla. Och med en levatorskada så ska man tänka ytterligare lite långsammare. Och kanske vet man att så här, jag var tyngdlyftare innan, då kanske man ska fundera på om det är värt att vara det igen. Utan att man kanske behöver acceptera en begränsning.
Ska vi ta en sista fråga eller? Dina reflektioner om träningsprofiler på sociala medier som återgår till träning tidigt, som ett par veckor efter att man har fött barn?
Alltså jag tänker att som offentlig person så behöver man tänka att man har ett liksom föredömesansvar. Och att visst, man har kanske en ökad tolerans liksom i kroppen. Man har byggt tålighet för träning. Så att på individnivå så kan det alltid funka. Alltså så här, jag säger ingenting om någon specifik individ, för jag tänker att folk lyssnar på sina egna kroppar och sådär. Men personligen så skulle jag ju valt att inte visa det i så fall. Alltså så här, vissa grejer kan man faktiskt träna i smyg. Alltså bara för att ha respekt för att alla människor är olika. Och att det du klarar ska kanske de flesta inte klara. Med motsvarande vecka. Så att, ja, gör det i smyg.
Gör det i smyg.
Gör det i smyg.
Det vill säga, lägg inte ut på sociala medier.
Och också alla som lyssnar här kan väl bara ta till sig att alla har ju individuella situationer och kroppar. Och att man inte ska jämföra sig.
Nej. Men är man också lite sund? Jag tänker, du Mia berättade att du är kejsarsnittad 2 gånger och jag är kejsarsnittad 3 gånger. Och jag har inte tyckt att det har varit svårt att komma igång efter mina kejsarsnitt, för att jag tycker att man har liksom gjort det hela tiden, lyssnat efter vad kroppen tycker känns okej. Och gör man det, så då kommer man ju tillbaka till träning förr eller senare. Sen kan det ta lite olika lång tid, men att man behöver inte liksom göra det jätteknepigt genom att förhålla sig till en speciell tidpunkt. Eller, och nu har det gått 3 månader, nu borde jag vara ute och springa igen. Fast det känns inget bra. Utan då får man liksom börja med någonting annat. Eller, alltså, så att man lyssnar på sin kropp.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det är också så många som bara, nu ska jag bara träna, och det är något helt annat det står för. Alltså någon önskar om något slags utseende eller något, alltså, det, och det är eller någon ångesthantering. Och så att man får verkligen separera, så här, vad är det jag ska uppnå? Vill du träna så ska du göra det jätteförsiktigt och lyssna på kroppen. Och är det någonting annat du egentligen behöver, så kanske du ska liksom adressera det på något annat sätt. Inte genom hetsträning alldeles för tidigt. Alltså, fundera över vilka värderingar du har, eller sök samtalshjälp eller någonting. Alltså att det är liksom, folk ska inte hålla på och ångesthantera något slags kroppsideal 12 veckor efter en förlossning.
Liksom. Nej.
Med de orden.
Ja, det var jättemånga fler frågor vi har fått, men mycket har vi faktiskt bakat in här under avsnittets gång, så att vi hoppas att alla ni som har ställt frågor blir nöjda med svaren. Men tusen tack för att du har tagit dig tid att prata med oss. Det här är så viktigt och du är så duktig. Tack så hemskt mycket, och tack för allt jobb du gör för alla kvinnor i Sverige som läser din blogg och ditt Instagram. Jag har lärt mig jättemycket av att läsa dina inlägg.
Tack Mia.
Ja, tack.
Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.